Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig, som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så pratar jag med Nathaniel som driver familjeföretaget Broadway & Sons, som säljer vintagekläder, skor, jackor, ja, you name it. Allt möjligt. Och sedan så har han även grundat sitt eget varumärke Gasatlantic för 2 år sedan, som han berättar mer om. Han har också varit med på listan som Sveriges bäst klädda på café. Och berättar helt enkelt om hans drivkrafter, var hans inspiration kommer ifrån, hur livet i Paris på Ralph Lauren har format honom och vilka lärdomar han tog med sig därifrån. Hans intresse för samlande, för diverse saker och vad som har varit hans drivkraft genom åren. Hej Nathaniel!
Hej Sanja!
Så jäkla kul att ha dig här!
Jättekul att vara med!
Du är uppe i Stockholm nu, du är bosatt i Göteborg istället.
Exakt, exakt.
Men du hade ju några spännande år i Paris. Jag dyker rätt in här, för nu har jag ju berättat introt om dig och vad du gör och sådär. Och jag tänker ändå att vi börjar lite med Paris. Vad gjorde du där?
Jag flyttade dit 2016 var det. Med min flickvän Nathalie. Och egentligen utan att veta vad jag skulle göra. Utan mer, jag visste vad jag ville hålla på med, men jag hade inte något jobb. Jag hade typ precis löst en lägenhet. Och så jag kom rätt in i det och började söka liksom här och var. Mm. Jag hade ett mål om att jobba på Ralph Lauren. Och gick på en arbetsintervju som jag fick då genom någon jag kände lite halvt som jobbade där, som skulle sluta. Och träffade dem, blev erbjuden ett deltidsjobb, extrajobb typ då, för de sa att de inte hade någon heltidstjänst för tillfället. Och jag kände det bara, så dyrt som Paris kommer kosta mig. Du vet, ja, hyra, allt, man är fresh liksom. Det är inte så att jag kommer gå hem och laga mat varje kväll. Jag vill ut liksom och leva livet typ. Så jag bara, nej, jag måste ha ett heltidsjobb. Så jag tackade nej till den deltiden då och sa att jag mer än allt annat vill jobba på den floren, men inte deltid utan det är heltid som...
Varför den floren? Vad var det som lockade dig?
Det är väl typ det enda klädmärket jag någonsin kunnat identifiera mig genom alla stadier i mitt liv typ med stil och sådär och historien bakom, som jag ändå är hyfsat insatt i liksom, inspirationen från vintagekläder som Ralph har använt sen 67 liksom, sen han startade. Så det var lite det som kändes, att det var där jag kunde stå och vara som bäst en ambassadör, klä mig som jag vill, för jag vet att det ändå gick i samma linje som varumärkets idé liksom. Så
fan vad kul.
Var därför,
och att det var så siktet inställt, sen blev du då Floren.
Exakt, så jag sökte egentligen lite andra jobb under tiden och fick ett jobb i en second hand / vintage butik. Vi kan väl snacka om skillnaden mer. Men, och jobbade där i 2 veckor. Och sen en dag så är jag och turistar i stan och skulle upp på Triumfbågen och se hur Paris såg ut uppifrån. Och får ett samtal när jag står i den turistkön och det var hon som var general manager i Paris, den stora flaggskeppsbutiken i Saint-Germain.
Okej.
Och sa att Nathaniel, vi, jag har trixat lite och tror jag har en lösning. Kom in så snackar vi typ. Jag bara,
wow.
Yes.
Nej, vad nice.
Ja.
Vad lärde du dig där av att jobba där?
Alltså det var väl... Det, jag hade ju bott i Sverige hela mitt liv. Jag var fortfarande, eller ja, väldigt ung liksom. Så vad lärde man sig? Det är väl ett stort företag liksom, hur, hur det fungerar. Visionen bakom, det är ett stort amerikanskt företag. Och vi hade ändå, tycker jag, mycket alltså, kontakt med New York liksom, som ändå skickade mycket guidelines och hur det skulle se ut och liksom, det var bara så extremt organiserat. Hade vi liksom visual merchandisers som kom för att göra om i butiken, då var det inte bara liksom några säljare som hjälpte till och
ja, men här gör
det, utan det kommer ett team och kan komma från London, Hongkong, New York, Paris, du vet, och vara 30 pers och bara liksom förstöra butiken i princip i 2 dagar för att bygga upp den igen. Och där stod vi säljare och bara fick städa efter dem och bara fixa. Nej, men,
deras bitch.
Alltså jag lärde mig vad det, alltså, att jobba inom lyxsegmentet, hur man för sig med kunder som ställer extremt höga krav ibland. Det är ju liksom, man har liksom stora kunder, det är liksom kungligheter och det är skådespelare, det är
speciellt den butiken.
Speciellt crime den butiken, location, exakt, verkligen. Exakt. Ministrar, politiker, whatever. Mm. Och jag som svensk som kommer dit, och ibland hade jag kunder liksom, hade ingen aning vem de var. Och när de gick därifrån så sa typ mina kollegor bara, alltså, vet du vad du precis hjälpte där? Ingen aning. Ja, men det här var ju typ högra handen till före detta presidenten på 80-talet. Det var han som avskaffade dödsstraffet och så. Okej. Okay. Och jag typ köta liksom chill med honom typ.
Att inte visste.
Och det var rätt bra egentligen. För jag tror att hade jag vetat vilka många av dem var, då hade inte jag kunnat bete mig naturligt liksom. Kommer Bradley Cooper in och ska handla kläder, kommer inte jag kunna stå och bara
så här,
vara mig själv. Jag hade liksom blivit, exakt. Så att, och jag ville ändå vara mig själv så mycket som möjligt.
Ja.
Så där var det på något sätt bra att inte veta vilka alla var. Sen, ja.
Men anledningen till att jag frågar är ju för att du idag tillsammans med din familj, eller hur, driver Broadways and Sons, som vi ska gå in på, är en vintagebutik eller second hand.
Ja,
det är lite så, vi bollade ju det här precis innan. Vad är liksom skillnaden mellan vintage och second hand? Vad tycker du?
Ja, men som, jag tror att vintage är som sagt ett lite, kanske lite coolare ord. Man tycker när man hör vintage, då låter det på något sätt lite mer exklusivt, lite mer äkta. Medan second hand kan vara lite, ja men, storebrorsans gamla tröja liksom. Den är så här andra hand. Men jag tror inte man får glömma att oavsett om ett plagg är, vad vet jag, men 25-30 år gammalt, så kan det vara så att det bara har haft en ägare innan. Det har liksom hamnat i det här hjulet som där man liksom dumpar kläder och till typ Stadsmissionen och sen lagras det någonstans och reser runt i stängda balar lite runt om i världen. Och sen hamnar det hos oss för att vi köper in det och så blir det, är fortfarande second hand. För det har ägts av en person innan, men det har legat i balar i 25-30 år.
Men ni har ju en ganska speciell nisch. Eller hur? För ni är inte liksom vilken second hand eller vilken butik som helst, utan ni handplockar ganska speciella grejer. Kan du inte berätta vad nischen är?
Inriktningen, alltså Broadway & Sons är amerikansk vintage främst. Vi har även europeisk, men vårt primära fokus är amerikansk vintage och militärt överskott. Militärt överskott, där köper vi in från arméer runt om i världen. Det funkar det som så att om en vi säger att tyska armén ska byta uniformer, då kommer de att sälja ut inte bara uniformer, men allt deras mobbförråd kan man säga, ut på auktion. Och då har du olika stora grossistföretag som budar på det som är tillgängligt liksom, och köper upp det. Och då kommer vi som i nästa led kan man säga, och kan välja att köpa bara det som intresserar oss.
Okay, medan man grossisterna, kan handplocka liksom.
Ja, men där kan jag liksom, nu är det så här, militärkläder, där kan jag få en bild på en skjorta och så säger leverantören till exempel, ja men jag har 500 av den här skjortan. Okej, då behöver inte jag se alla 500. Då vet jag liksom, okej, men har du alla storlekar? Bra. Den är intressant, vi köper den.
Okej.
Så det funkar lite så. Och sen får man ju, allt är ju liksom inte, om man säger så här, grossisterna har ju ingen hemsida som oss.
Nej.
Där de bara lägger upp bilder, bara det här finns 500 stycken, köp typ. Utan vi reser ju runt väldigt mycket. Vi har kontakter sen, ja men, som pappa liksom har byggt upp sen 30 år, 40 år tillbaka.
Mm. Ja, för det var min nästa fråga. Det är din pappa som har startat företaget.
Exakt.
Så du har ju vuxit upp med det här.
Ja.
Hela familjen har vuxit upp med
Broadway, fan, det startade ju 1982. Jag är född 93. Och det hette egentligen bara Broadway fram till 93.
Ah.
Känner jag mig ära där. Men,
ja, faktiskt. Det är ju ascoolt.
Så pappa startade, han hade haft egentligen, han har hållit på med kläder sedan 75 i alla fall, i Göteborg.
Mm.
Och hans bror som var bosatt i Paris, de hade lite butiker ihop där de sålde egentligen typ militärt överskott och begagnade jeans i ett område i Paris som heter Lipus, som är typ som en största flea market stället i Paris i alla fall. Där har jag varit med. Exakt. Så 82 då så kände han att han hade en stadigare grund och kunde skapa ett lite större helhet på sitt koncept och inte bara fokusera på jeans och militärt utan även ta in
annat
liksom. Hawaii-skjortor på somrarna, western-skjortor, skinnjackor, jeansjackor, skor, boots, exakt. Och där på den tiden tog han ju även in liksom kända men amerikanska varumärken som inte fanns i Sverige egentligen, som typ Shot som var ett ändå väldigt känt märke i USA som gör skinnjackor och bomberjackor gjorde de och sådär. Så att det var en blandning av
liksom
den amerikanska klädkulturen kan man säga.
Det är väl det som är liksom det, ja men precis, genren och sen allt under där till går under det paraplyt om man säger, oavsett plagg.
Exakt.
Att det är den gemensamma nämnaren. Och idag finns ni ju i Göteborg som butik, Stockholm som butik och man kan köpa online, visst är det så?
Precis. Vi har funnits egentligen på lite olika adresser i Göteborg. Men nu i 20 år så har vi funnits på Korsgatan 7. Och öppnade nu i år, i maj faktiskt, på Hornsgatan 64 i Stockholm. 64B tror jag är ganska viktigt att tillägga. Men jag kände väl när jag flyttade hem från Paris så hade jag liksom fått lite det här storstads... som man säger.
Ja men känslan.
Ja, storstadskänslan. Jobbat på ett stort företag och bara fan, men Broadway kan ju bli mycket större än så här. Och jag började inse att vi var ju lite källan. Det vi erbjöd var ju källan till stora varumärkens kollektioner. Så vi har ju sålt mycket till exempelvis Ralph Lauren.
Mm.
Alltså deras designteam i New York beställer från oss på hemsidan vintageplagg från 30, 40, 50, 60-tal som de sen
har som inspiration
till deras kollektioner.
Mm, vad coolt.
Där kände jag att, vänta nu, genom Instagram och så, vi håller ändå på att bygga upp ett following. Det är många liksom runt om i världen som börjar veta vilka vi är.
Mm.
Vi har ju världens möjlighet egentligen att
verkligen
expandera. Så, och då kändes det som att det mest naturliga var väl att börja i Stockholm där vi har en väldigt stor kundbas.
Mm.
Så vi började leta lokal. Min lillebror som gick ur gymnasiet.
Ja, vilken legend. Ja,
han är legend, ja, verkligen. Så vuxen för sin ålder. Jag har aldrig träffat någon så mogen som honom faktiskt. Men det var lite det kravet. Att okej, vi kan inte göra någonting förrän han har gått ur skolan. För jag tänker inte öppna en butik någonstans och sätta liksom personal som aldrig har jobbat med och som inte vet liksom hur det fungerar. Och bara, men nu får ni driva den här butiken. Så är vi i Göteborg liksom. Så det var kravet. När han hade gått ur gymnasiet så började jag leta. Alltså konstant liksom. Okej, lokal, vad kan jag hitta? Och nästan att man blev lite desperat ibland. Fan, men hittar jag ingenting, då får det bli något
Det var svårt liksom.
Svårt, och du vet, det är...
Man vill ha rätt läge.
Det ska vara rätt läge.
Rätt
det ska
vibe.
Vara rätt... Ja, exakt. Och det var inte sådär att, för många sa så, ja men var letar ni någonstans? Ska det vara söder eller? Det måste det inte vara så.
Nej.
Söder är så här, absolut, det är väl det mest tänkbara för vintage och second hand, men erbjud mig en lokal, en fet lokal på Östermalm. Jag smäller upp dörrarna imorgon alltså.
Ja, 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 visst.
Det, jag tror folk kommer ta sig dit. Vi körde en pop-up, som du vet, i Gamla stan. Ja. 2019. I 2 veckor. Och där var också så här folk lite skeptiska, men alltså Gamla stan, det är ingen som hänger där. Det är bara souveniraffärer och så. Jag bara, men
ni får se.
Vi ses där.
Det är
där.
Också så här, vill man vara där alla andra är då? Eller vill man vara någonstans där inte alla?
Någonstans, exakt. Jag resonerade mycket där att om du har en adress som inte är så självklar och folk tar sig dit, så kanske folk stannar och verkligen vill se allt innan de går.
Exakt.
Om butiken är liksom en sån som du bara går förbi varje dag, då kliver man in, tittar snabbt, går ut, jag kommer tillbaka, och du fångar inte.
Jag aktivt cyklade till adressen och köpte den här som jag sitter
fantastiskt.
Med. Alltså så här, och då gjorde det ju att då hade jag inte tagit cykeln från Östermalm dit. Nu skulle jag visst fika på Södermalm, men jag ville till er butik liksom. Först. Ja. Och då när jag ändå har cyklat, för då skulle jag ju till andra sidan söder, så jag hade aktivt cyklat dit.
Mm.
Och då vill man ju också ge sig själv tiden och kolla igenom allt.
Exakt. Exakt.
Och så här, nu ska jag ju inte bara gå härifrån tomhänt.
Nej.
Men det är faktiskt ganska smart.
Mm. Nu var den här lokalen är väl ändå situerad på ett väldigt bra läge,
otroligt
skulle jag
bra.
Säga.
Bra.
Jag blev ju alltså verkligen kär när jag såg den hittade den på Blocket till och med.
Är det sant?
Ja. Jag kollade bara
för det är oavsett vart man ska på söder eller om man ska vara där, så är den väldigt lätt att ta sig till eller cykla.
Ja, exakt. Mariatorget, där har man liksom, och så händer det ändå mycket där omkring restauranger, kaféer och
drömläge.
Och mycket som har öppnats nyligen, för Hornsgatan har ju varit en sån. Det jag gillar med Hornsgatan är att det inte är en gata där det bara finns kedjor. Det är mycket independent ställen. Liksom vi är grannar med Falafelbaren, vi har Gatsa bredvid och sådär som ändå... Ja.
Men mysig vibe.
Exakt, bra vibe.
Men du har ju också vuxit upp med det här som du sa. Du var ju Broadways, du är ju The Sons som kom där till Broadway.
Exakt, det blev ett S där. För han var rätt säker på att det skulle komma en till. Han bara, han måste ha en bror den här killen.
Men du har ju också en syster, hon vet att det kommer.
Nej, exakt. Hon får, vad ska man göra, kalla det då? Broadway and Sons and Daughters.
Nej, det blir inte samma.
Ja.
Men i alla fall, du har ju vuxit upp med det här. Tror du det har präglat dig och liksom ditt sätt att vara passionerad med mode?
Absolut. Och jag har väl inte insett det alltid.
Nej.
Jag har ju varit väldigt så här kritisk mot min pappa, liksom hur han har jobbat och vad han har tagit in. Och bara, men gud, ska du sälja det här? Du vet, när man var så här 14-15 år och bara gick omkring med typ märkeskläder. Du vet, han bara, de här cowboybootsen, farsan snälla, de har varit på den här hyllan nu i... Vem köper det här? Hans svar var alltid, lyssna här nu, en dag kommer du fatta. Inte nu, det är lugnt. Du behöver inte ha på dig det nu, men kom inte till mig och be om mina gamla cowboyboots sen om några år. När du börjar fatta den grejen. Vad gjorde jag? Pappa, vad är dina gamla cowboyboots? De skulle jag ha sen. Så att, man har varit, och jag tror det är väl jättebra att vara lite rebellisk och inte direkt falla i det, utan att vilja utforska annat och se
Gud,
bara.
Ja.
För till slut så faller man tillbaka i sina... där man känner sig mest hemma liksom, och det är väl det jag gjorde.
Och hitta sin grej, jag menar, det är inte att du kanske copy-pastar honom eller hans stil eller butiken. Du har ju en ganska härlig mix, du brukar väl förklara den som en mix av preppy, vintage. Kan du inte säga det med egna ord liksom?
Ja, nej men alltså jag kommer från en, om man tittar på min familj från pappas sida, så är jag väl tredje generationen som... Alltså min farfar, min pappa och jag har alla tre alltid varit väldigt intresserade och brytt oss om, okej, men vad har vi på oss och liksom hur klär vi oss? Och det är inte på något sätt för att man är överfåfäng, utan det är bara att det känns naturligt och det är kul liksom.
Ja.
Så det började ju med min farfar, och honom kan vi ju prata mer om sen. Så min stil, jag har alltid varit extremt fri och ha på mig vad jag vill liksom.
Mm.
Jag har aldrig haft föräldrar som har sagt till mig, du menar att du kan ta på dig det här, utan ta på dig det. Utan ha det du vill. Mm. Ett tag var det liksom, hade jag hiphopkläder när det var liksom superbag. Nej, det kan ju nog ingen föreställa mig idag. Men allt var bara superstort.
Ja. Säkert härligt att prova sig fram.
Ja, man provar sig fram. Och idag har jag väl landat i något väldigt bekvämt. Jag menar, idag har jag på mig ett par gamla 501-er, ett par Vans, en vit tisha. Och
ja.
Det är inte mer komplicerat.
Men det är väl, du var ju med, det vet jag ju. Fredrik sa att du är ju den mest, liksom den snyggaste personen som får något så enkelt att se så dyrt ut. Eller så här otroligt, du bär ju upp enkelheten så himla bra. Och ja, du är ju faktiskt omnämnd som en av Sveriges bäst klädda i café. Det måste ju ändå kännas kul att du ändå har lyckats bygga upp en stark, unik eller personlig stil som är du.
Jo, men så är det. Jag har väl aldrig egentligen försökt, vi klarar man att perioder där man liksom experimenterat mycket och nästan gjort för mycket av det, men man landar ändå alltid tillbaka till the basic liksom, exakt, och inser att man behöver inte göra det för svårt.
Nej.
Och det är det som gör mycket mellan, alltså skillnad mellan någon som verkligen är liksom supermodintresserad och fashion liksom, och någon som hittar någonstans, man är välklädd men det är ändå på något sätt tidlös liksom. Så att jag vill kunna ha på mig det jag har på mig idag om 30 år också utan att det känns hade jag på mig det här. Sen är det klart att silhuetter och så kommer alltid att och ändras, och det märkte jag om inte annat på Ralph Lauren, just snitt och sådär liksom på kostymer, och de kostymerna jag hade på mig när jag jobbade på Ralph Lauren, ibland när jag tar på mig dem idag, det är bara så här, men gud, hade jag så här smala kostymbyxor på mig? Nu var det liksom inte skinny fit, men det var så här smalt. Idag vill jag gärna ha lite vidare. Men det säger inte att man inte kan någonstans komma tillbaka till det längre fram heller.
Och du har ju någonting jag verkligen vill lyfta nu är ju att du har ju en ny bebis. Du har ju ett eget projekt, eget bolag, Casatlantic. Kan du inte berätta när och var och varför startar du det här? Vad gör ni?
Men gud, Casatlantic, innan det ens fick ett namn eller någonting, så hade jag väl egentligen mest funderat, alltså jag är ju sån som bara, min hjärna går liksom på helvarv konstant liksom, bara tänker, vad kan man göra, vad är det här, du vet, allt. Och jag hade väl tänkt under en längre tid så att jag hade en grej för byxor, framförallt vintagebyxor liksom. Det var det jag oftast gick runt och letade efter. Framförallt när jag bodde i Paris, det ska du veta, att när jag var ledig, Nathalie hatade mig, men det enda jag ville göra hela tiden var gå till olika vintagebutiker, second handbutiker, loppmarknader och bara liksom leta efter grejer. Jag var beroende av att bara köpa gammalt liksom. Och jag hade en grej för just byxor, snitt. Det var inte bara finbyxor eller jeans eller byxor i allmänhet. Något jag gillade, någon detalj liksom. Så jag började köpa mycket vintagebyxor på olika marknader, olika butiker. Och insåg att, vänta lite nu. De här snitten liksom, det här går ju inte att hitta någonstans. Eller det är klart, du kan måttsy det liksom. Och det kostar ju vad det kostar. Alla har ju inte råd att måttsy. Och på den tiden var jag väl ändå ganska aktiv på Instagram. Alla upp liksom lite bilder på outfit som man hade på sig och fick extremt mycket frågor från följare. Bara, men vad är det för byxor du har på dig? Och det svaret man alltid gav var, men vintagebyxor. Ah, var kan jag hitta dem? Alltså,
nej, det går, liksom,
det går liksom inte riktigt. Det finns väl liknande, men gå till vintagebutiker. Ja, men jag har letat. Det finns ingenting typ. Liksom. Jag bor i en stad, jag har en vintagebutik och det är skit typ.
Ja.
Många sa ju så. Och det vet jag bara, fan, men vänta lite nu. Jag måste ju, någonting kan man ju göra av det här.
Ja.
För det behöver ju inte, det kostar ju inte mer att tillverka ett par vida högmidade byxor än vad det kostar att göra ett par lågmidade supertajta liksom. Nej. Som alltså alla andra märken gjorde. Så där började idén växa. Och det var just, jag kände bara ganska enkelt, jag vill göra 3 byxmodeller vita i bomull. Och jag har ett krav och det är att de ska vara gjorda i Casablanca.
Mm.
Och anledningen till det är för att min familj kommer från Casablanca.
Okay.
Och har vuxit upp i, eller sen 500 år tillbaka så är släkten därifrån. Så jag kände att det är någonstans ett sätt att komma tillbaka till rötterna. När jag tittade på bilder på min farfar liksom från 40- och 50-talet, så var det den typen av byxor han hade på sig.
Ja.
Så det fanns en länk där.
Och han har haft ganska stor betydelse i ditt liv och inspirationsmässigt, eller hur?
Verkligen, verkligen. Det finns ju liksom så många fotoalbum hemma hos dem i Paris med, ja, men bilder från deras liv i Marocko som jag aldrig egentligen har känt till, för jag visste ju inte någonting om det.
Nej.
Jag är ju uppvuxen i Sverige liksom. Men livet i Marocko, hur allt var egentligen. På den tiden var det ju liksom mycket gatufotografer typ som stoppade folk på gatan bara, men, och tog knäppna någon bild, och så sa de typ, men om du vill ha den här bilden, kom förbi min fotostudio och köp den sen. Det var lite så här street style på den tiden.
De gjorde pengar på det.
Ja, ja, exakt. Och min farfar som ändå, ja, men han tyckte ju om att klä sig och sådär. Så han och vännerna när de promenerade i stan, de blev ju ofta tagna på bild. Och han köpte ju alla de bilderna, så han har ju kvar dem.
Nej,
idag.
Nej, vad nice. Varför copy-pastar man inte det här? Folk hade ju väldigt velat ta bilder hemma.
Ja, men jag tror så här, alltså när jag var liten och man typ reste med familjen till något hotell, då fanns det alltid någon sån här hotellfotograf som kom och tog bilder
och
på en.
Och man hade ofta kameran som man framkallade. Eller?
Ja, 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 absolut, absolut. Men idag är ju liksom allt i mobilen, så det är ju lite dött. Idag är det liksom en digital bild. Vad är din mailadress? Så skickar man den och så.
Man vill ju ha den fysiskt.
Ja, men exakt. Och det tror jag är någonting många kommer ångra framöver. Att man inte någonstans samlar och gör fotoalbum på det sättet. För det bästa som finns som barn, eller tycker jag, det är att gå tillbaka till minnen. Liksom. Idag ser jag bilder på mig själv och familjen, min bror, min syster när vi var på semestrar. Och vi var liksom 10 bast. Liksom.
Och hur går det nu för företag? För nu har du varit aktiv i 2 år, eller hur?
Exakt.
Och hur känns det liksom? Vilken är typkunden? Har du någon sån? Vill du ha någon sån?
Alltså det har gått fantastiskt bra, verkligen. Vi har fått en otroligt fin respons. Där är vi ganska så här konservativa. Vi säljer inte till några butiker, utan vi säljer direkt till slutkund via vår hemsida. Vi säljer inte ens på Broadway.
Nej.
Som många skulle tro att, men gud, varför säljer ni inte byxorna på Broadway?
Nej.
Min pappa säger det hela tiden, men sälj dem där, du kan ju sälja hur mycket som helst. Nej, men det är 2 olika varumärken.
Ja.
Så, nej, men typ kunden, det är väl den kunden som undrade liksom vad det var jag hade på mig.
Du såg ett gap där.
Liksom. Så, ja, exakt. Och jag känner hellre att jag mättar 1% av alltså den nischen än 99% att kriga med 1000 andra varumärken om att ta deras kunder liksom.
100%.
Här känner jag att det verkligen finns en grej, och nu i takt med att trender och mode går åt det vidare hållet, så kommer ju så många haka på det såklart. Men där känns det ändå kul att man har varit lite tidigare, framförallt att erbjuda den typen av byxa till i den prisklassen som ligger på runt 1500-1600 spänn.
Mm.
Ska du gå måttsy, då betalar du 3,5-4 ibland. Liksom,
ja, verkligen. Det kan ju vara hur dyrt som helst. Exakt. Och är det svårt liksom att bygga varumärke? För det känns också som att du har det ganska naturligt. Du har koll på vad du vill ha och hur det ska se ut och sådär. Men är det tufft? Det, ja. och liksom, hur tänker du kring det att bygga varumärket?
Alltså jag startade ju ändå det här varumärket helt själv egentligen. Jag hade ingen partner eller liksom ingen investerare i början som har gett mig input, utan jag har väl en mentor liksom som alltid har funnits där och hjälpt till, men jag har ju alltid utgått från mina egna idéer, och som du sa så har det alltid känts naturligt. Jag har inte på något sätt forsat något, utan jag har gjort det jag vill göra. Jag har uttryckt det i kampanjerna så som jag har velat göra och satsat mycket på det liksom. Men det har inte känts som åh gud vilken stor risk jag tar nu, utan nej, men jag vill göra det här liksom. Så jag har inte varit så rädd för att misslyckas.
Nej.
Helt ärligt.
Och har du en fot inne fortfarande på Broadway och Sons, eller kör du det här helt?
Alltså jag ska inte ljuga, Casa Atlantic tar väldigt mycket mer tid från mig, och jag önskade att jag kunde lägga ner mer tid på Broadway. Men jag är absolut fortfarande med. Sen är min bror styr ju liksom i Stockholm och han gör det jättebra. Mm. Sen har vi familjen nere i Göteborg. Både min mamma och min pappa jobbar ju fortfarande i
företaget. Exakt. Är det tufft att jobba med familjen eller är det kul? Alltså, är du så van vid det i och för sig?
Det funkar. Det är klart att man har den här familjerelationen och man... Ja, jag tycker det funkar.
Ni är
jag
vana inte
det. Ja, exakt.
Det är inte så att det är mycket starka viljor att någon vill det här eller någon vill det här. Vem är liksom sista sägen då? Är det pappa? Eftersom att det är han som startade.
Jag tror både sense. Jag och min pappa är ändå ganska envisa på gott och ont. Så här är det. Så länge man inte krockar med varandra och båda försöker göra flera försöker göra samma sak, utan alla vet lite sin roll och sin plats. Min mamma är till exempel, hon packar ordrar varje dag, svarar på mail till kunder och sköter lite mer administrativ logistik och sådär. Min pappa, han sköter mer logistiken. Liksom, han är på lagret konstant. Mm. Vi tvättar ju allt innan vi hänger ut i butik eller skickar det till kund. Så hans dagar är väl numera tvätta allt som kommer in. Mm. Sortera upp det i lagret.
Köper han in också?
Han är med, han är absolut med på inköp. Han åker inte själv längre för han har helt lämnat över till mig och brorsan. Liksom. Han litar på oss. Han vet att det är ni som tar över. Det är ni som har koll. Men han är alltid där och frågar, vad har du betalat för det här? Du betalar för mycket för det här. Okej, men ge mig...
Vad marknaden ser ut här idag.
Du har betalat för mycket för det här och hela tiden. Han lever ju fortfarande på 80-talet typ, med priser och så också. Så det är väl det som är... Det blir att man tjafsar lite och bråkar, men när jag tänker tillbaka till det så är det bara roligt och jag förstår det på något sätt.
Shit, man hade velat ha liksom en tv-serie om att driva business ihop med familj. Det låter ju fett kul och man får ju väldigt varm känsla när man är i butiken och flera är där i familjen samtidigt. Ja. Man känner att det är en familj.
Men det tror jag många har
väldigt varm känsla med om. Men du är ju också väldigt nördig, tänkte jag säga, man får säga så, men inspirerat, insatt och passionerad över gamla saker. Bilar, kan du inte berätta mer?
Tyvärr.
Det är inte bara
Ja.
Vad är det mer du så här tycker är jävligt kul?
Det är väl någonting jag har ärvt från pappa helt klart, det här samlandet.
Ja.
Eller samlandet, det är väl mer att jag har ett så starkt intresse för fina saker, om man säger. Mm. Och med fina saker i min värld, liksom, om det är kläder, bilar, klockor eller vad det nu kan vara. Så, och det har jag helt klart ärvt från min pappa. Jag menar, jag tror inte vi sen jag var liten, vad jag vet så har vi aldrig köpt en bil sprillans ny från bilhandeln. Liksom.
Nej.
Det har alltid varit, men nya bilar hela tiden. För det första, man kunde bli lämnad i skolan i en bil och så blev man hämtad i en annan. Vad hände här? Skitsamma, jag löste
det.
Vi bytte till det här typ. Så vi har väl ändå haft en del bilar. Och det har alltid varit gamla liksom.
Så det är ändå du har ändå den här samlargrejen, inte bara med kläder. Det är rätt kul att
Nej, men exakt.
Men alltså, drömmar och planer nu framåt för Broadway och Casatlantic, är det liksom, vad tänker du, if you think big? Vad är drömmen?
Broadway vill jag hålla identiteten som familjeföretag, liksom den här lilla goa känslan. Jag har inga planer på att det ska bli liksom, det ska öppnas butiker varje år liksom i olika städer, utan jag är inte helt stängd på att öppna fler butiker, men det ska vara, man ska kunna, kvaliteten är ju superviktig. Så öppnar man fler butiker, då måste man garantera att det håller samma kvalitet som övriga butiker. Så det inte blir att man bara tar in massa kläder och liksom säljer. Casatlantic är lite annorlunda. Jag vill nog fortsätta med att erbjuda att kunder direkt köper via från oss och inte ha några återförsäljare. Och egentligen är det att problemet som jag ser med återförsäljare idag, det är om du inte lyckas förmedla din identitet tillräckligt starkt, så vet de inte alltid vad de ska göra av ett varumärke. De kan hänga Cass Atlantic-byxor bredvid ett annat varumärke som egentligen är bara så här, två helt skilda världar.
Det var det.
Och jag tycker, tittar man på många stora varumärken idag så drar de sig tillbaka från multibrandbutiker.
Ja, de kan inte äga det.
De som äger inte och de ser, vänta lite nu, varför hänger det här märket bredvid det här märket? Men det är så skilda världar.
Verkligen.
Och det är det jag är lite rädd för skulle hända om jag, framförallt när jag fortfarande är relativt liten, och jag har fått otroligt mycket förfrågningar från butiker runt om i världen som vill sälja Cass Atlantic. Vilket är fantastiskt roligt. Men där måste vi bli, ha en mycket, mycket starkare identitet och bli större liksom för att kunna.
Det är nog jäkligt vettigt att respektera det så att man inte ens skulle jeopardize och sätta er bredvid fel för att man vill inte förlora.
Det är,
alltså så här, det är nog smart att bli den stora.
Och så förmedlar inte den butiken som säljer ditt varumärke, om inte de förmedlar känslan rätt och de inte säljer slut, eller säljer, så kommer det liksom, ja men nu är det rea, då sätter de dina byxor på, vad vet jag, halva priset, medan du fortfarande tar full pris på din hemsida. Och så blir det så här, du tappar lite kontroll. Du tappar lite kontroll. Och det kände jag tillbaka till Ralph Lauren. Jag var inne i Ralph Lauren-butiken i vart var jag inne i Ralph Lauren-butiken? I Göteborg, precis innan jag åkte upp nu. Och såg en kashmir-tröja där. Bara, men har ni den på rea här? De bara, nej, det här är nya kollektionen. Nya kollektionen? Jag var inne i en typ department store som sålde Ralph Lauren. De hade den på 30%. Samma tröja.
Ja.
Och det är så här, nya kollektionen den butiken, rea där. Vad händer?
Exakt.
Det är liksom, blir man så stor att man tappar kontrollen, då är det liksom livsfarligt, tror jag.
Det är nog smart att äga så mycket som möjligt, så länge du kan.
Exakt. Sen tar det längre tid att växa så organiskt också. Utan många behöver ju få in kapital för att växa.
Verkligen.
Och kapital får man in oftast genom att sälja varor innan de ens är producerade. Mm. För då vet du liksom, okej, men det här är redan sålt. Någonstans.
Verkligen.
Men för mig är det mer, jag lägger en order, jag har inte sålt någonting av den ordern förrän jag har fått varorna och lagt ut dem på hemsidan och börjat sälja det. Så det är ju någonstans lite mer gambling.
Det är det ju, men det är också så här, man får inte glömma så här, alla som är väldigt starka varumärken har ju oftast hållit på väldigt länge. Om vi tittar bara på Byredo exempelvis.
Mm.
Visst, man tänker så här, alla vet vad Byredo är nu. Ja, men man har inte koll på hur länge de har kämpat för att bli Byredo.
Exakt.
Istället för att det här snabba tänkandet, få ut det massivt.
Ja, ja.
Och sådär. Så du har helt rätt att så här, det är gambling. Men at the end of the day, om man vill bygga ett starkt varumärke, det kanske är värt väntan då. Liksom.
Det är roligt det du säger just. För det har jag reflekterat över många gånger. När man ser ett märke som precis har skjutit i höjden. Det behöver inte bara vara ett klädmärke, det kan vara en app som typ, men jag tror så här, TikTok som ändå är så stort som det är nu. Tittar man när det grundades.
Ja.
Det är way back,
men ingen ser det.
Ingen ser
man
det.
Ser bara den här raketspurten.
Exakt, så tänk alla de åren av hårt slit liksom för att bli så stora. Alltså nej, det är
det som
helt
är
klart.
Nej, men sjukt intressant att höra och lite hur du tänker, för du vill väl vara med i båda, såklart Cass Atlantic, men du vill också vara med i Broadways.
Absolut, absolut. Mm. Nej, det är...
Sverige vill du stanna här. Det känns inte så. Parisdrömmarna.
Ja, Paris, alltså jag kan säga så här, jag blev ganska äcklad av den staden i slutet när jag kände att nej, men nu räcker det, nu drar jag härifrån. Det är en drömmarnas stad när man är där på semester eller på en weekend, men du vet, vi bodde på 27 kvadrat, betalade typ 13 i månaden.
Ja, standarden är...
Vad händer då? Det är ju att du lever ju utanför din lägenhet, för det är för trångt, eller allt är ju relativt, men det är ganska litet att bo så. Så man är ute jämt. Alltså, ja,
det blir kanske inte den här livskvaliteten som i Sverige.
Exakt. Alltså, någonstans är det ju en livskvalitet att kunna sitta ute på en utservering i oktober liksom, och dricka en bärs med kollegorna efter jobbet och du vet, hela tiden hitta på saker. Men jag är en person som jag behöver inte vara ute jämt och vara överallt. Utan jag trivs faktiskt väldigt bra hemma med familjen bara och du vet, när man har kommit hem från en dag på jobbet och bara chilla hemma. Liksom. Det är det bästa jag vet. Typ. Och, nej, men för att komma tillbaka, liksom, det jag blev äcklad av med Paris, det är egentligen smutsen, aggressiviteten hos folk. Folk har så bråttom mm. överallt. Det är så här, när man ska gå på...
Till eller och med
man
ska, mer än här.
Vad sa du? Att?
Till och med mer än Stockholm.
Ja, men det tror jag.
Ja.
Det tror jag. Du vet, folk släpper inte ens ut dig ur tunnelbanan i Paris. De ska in. De skiter i att du ska ut. Ja, men förstår vad jag menar? Du vet, sånt där. Man kunde ta, du vet, vakna en morgon och så här 8:30 gå in och gå på tunnelbanan. Bara, men vänta lite nu, varför är det inte en människa på tunnelbanan? Vad är det som händer? Och så bara slås man av en doft. Bara, vänta nu, vad är det här? Och så ser man att det ligger någon som har typ skitit ner sig liksom på golvet. Nej. Och alla bara är utrymt.
Nej.
Ah, ja, och så åker man där liksom, en lång jävla station.
Ja. Det är lite så New York är för mig. Det är så här, jag älskar hälsa på,
ja.
Men jag skulle nog inte vilja leva där. Jag hade blivit sönderstressad. Du menar så här, man har ju sina olika grejer. Men livet här är rätt gött att ha som bas i alla fall. Ja. Så kan man ju åka hälsa på alla ställen.
Exakt.
Men om du fick, vad heter det, nu har jag ju inte preppat dig på den här, vilket är risky, så att vi kan klippa bort.
Ja.
Den brukar vara lite farlig att inte preppa med. Men om du fick välja att lyssna på någon i podden som kanske inte är typ någon så här asorealistisk person som är bosatt i Sverige, men som inspirerar dig, kanske någon entreprenör eller bara jävligt härlig människa eller ja. Vem var du?
Ah, shit, alltså nu
vem
måste jag
du ta
verkligen tänka här. Vem skulle jag vilja veta?
Det behöver inte vara en känd person. Någon som bara du tycker så här, ger dig en inspo i livet eller lär dig alltid något. Eller?
En svensk?
Ja, gärna. Eller det behöver inte vara svensk,
du behöver lite betala
svensk betalande. Eller pratande. Betalande.
Svensk pratande. Du fick mig alltså.
Nej fan, den här, så här brukar det bli med alla.
Ha?
Så här brukar det bli med alla.
Ja, sjukt. Men,
men om du kom...
ja, jo, men jag har faktiskt en. Henrik Berg.
Ah,
som har Morsjas.
Ja, vad bra tips.
Han är för det första en väldigt, väldigt bra vän till mig nu. Och en stor mentor ska jag faktiskt tillägga. Vi startade ju... eller ja. Casa Atlantic och Morsjas. Vi har några år emellan, men jag går igenom lite det han gick igenom i början. Mm. Så han har alltid varit ett bra bollplank kan man säga.
Vad skönt.
Att prata med. Och han är extremt inspirerande. Han har, hans ambitioner är ju så höga så jag ibland blir rädd alltså, när jag pratar med honom. Liksom finns ingen gräns.
Nej.
Kul. Jag sätter ju alltid liksom ett, ja men här ska vi nå. Sen kommer vi hit, han är där uppe direkt liksom. Så han tycker jag definitivt att du skulle bjuda in och prata med och se om han är öppen för det, men det tror jag. Jag kan läsa det.
Ja, bra. Jag bara help me out. Nej, men sjukt kul och inspirerande att snacka med dig och om dig. Det är så här, man vet vad du gör men man vill också veta mer om dig och det känner jag verkligen att vi fick fram.
Vad roligt. Ja, jag har ju som sagt inte gett några, ska man säga,
intervjuer.
Men även om det inte är en intervju vi har haft på det sättet så...
Men du är proffs, det har ju varit supernaturligt.
Ja, men det har känts bra, verkligen.
Tusen kul. Tack.
Tack själv. Tack.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.